Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Lördagsgästen på Retro FM.
Ja, det är lördag morgon och jag tänker att man ska ju alltid vara nyfiken på någon. Idag är jag nyfiken på hon med de fantastiskt gröna fingrarna, Asarumtjejen som blev hela Sveriges gröna rum, Gunnel Karlsson. God morgon.
God morgon, god morgon.
Har morgonen behandlat dig väl?
Alltid. Alltså jag är egentligen ingen morgonmänniska, så jag är ju ganska trött på morgonen. Men ibland får man pallra sig upp och gå ut. Mm.
Du, alltså varför blev du trädgård? Alltså så här, du har gjort fantastiskt mycket förutom trädgård, journalist i grunden, men varför blev du trädgård?
Nej, men jag är uppvuxen på en plantskola i Blekinge. Pappa hade trädgård, han var plantskolist och mamma jobbade också där. Och min morfar hade handelsträdgård i Halland. Så att för mig var det sådär trädgård, ja men det hade man bara. Alltså för mig var det är alldeles självklart det här med trädgård. Och jag fick väl, ja men jag fick väldigt mycket givet när jag var barn. Växte upp på 60-talet, hade väldigt mycket frihet, var liksom lilla syster och sladdbarn och sådär. Så att jag sprang i den här plantskolan väldigt mycket. Och jag tror att det har präglat mig, jobbet. Men däremot jag såg ju också avigsidorna. Alltså min pappa gick i konkurs, han var bättre trädgårdsmästare än ekonom. Och hade väl lite yviga planer som inte gick så bra. Så jag kunde verkligen se baksidan av det här jobbet, att jobbade jämt. Mina föräldrar jobbade jämt och det var liksom... Var det en sen påsk och kalvår, ja men då gick det åt pipan liksom. Så trädgårdsmästare skulle jag inte bli, nej. Utan jag blev journalist och det var kanske för att jag har en äldre bror då som också var journalist. Så jag kände nog att ja, men jag gillade att skriva och sådär. Och sen så kunde jag kombinera detta så småningom i livet, vilket ju var fantastiskt.
Men du, alltså det här med handelsträdgården, du säger, alltså, det finns ju inte så många sådana kvar längre.
Nej, det är jättetråkigt. Alltså... Ja, men när min morfar hade handelsträdgård i Halland i Harplinge, det fanns två i den lilla pluttbyn. Och du kunde ju, var du än bodde i Sverige så kunde du gå till trädgårdsmästaren och köpa dina tulpaner eller din gurka eller ja, men vad du skulle ha, din finblomma för den delen. Och det, ja, men så var det ju bara, precis som att det fanns bagar och fiskaffär och allt det där, och det är ju också borta. Och min pappa då, han kallade sig inte... trädgårdsmästare, utan kallade sig plantskolist, vilket ju då var lite finare.
Lite för nobel sådär.
Lite för nobel. Nej, men jag tror att han jobbar ju aktivt, han är egentligen samtida med Ingvar Kamprad, och jag brukar säga att han, alltså Ingvar Kamprad, han möblerade folkhemmet och min pappa gjorde trädgården. Alltså det här att när hela Sverige skulle liksom bo i egen villa och egna hem, då var min pappa där och gjorde trädgårdarna. Och det var ju fantastiskt. Alltså alla som byggde en ny villa hade också en trädgård. Man la inte trädäck och tråkiga stenläggningar, utan man satte häck och man gjorde rabatter och man planterade rosor. Så att trädgården var väldigt viktig då. Och sen har den ju blivit någonting annat på något vis. Och stora kedjor har tagit över och de där små trädgårdsmästerierna finns knappt längre idag. Vilket är jättetråkigt.
Jag sitter och funderar på många mörka sidor och baksidan som du fick uppleva. Men vad är de ljusaste minnena från plantskolan? Alltså minnen om du bara sluter ögonen och tar det tillbaka när du var liten och sprang omkring i växthusen i Harplinge.
Mm, ja, men det är ju doften. Det är nog mitt första minne. Den här doften av krysantemum som min morfar odlade då. Man gick ut i växthuset på morgonen så var det så här, nästan bedövande doft. Och likadant från plantskolan, de här dofterna av myllan. Man kom in i packhallen som pappa hade, där han då hade vinterförvarat allt som skulle fram igen på våren då. Alltså den här doften man kom in, det var lite svalt, det var lite kyligt. Och det doftade liksom jord och blad, löv, liv, doftade faktiskt liv. Plus att man då skulle leta upp alla kattungar som katterna hade lagt i hörnen där. Bland halmen och i vråna och sånt. Så att, nej, men jag hade en fantastisk, alltså jag hade en väldigt bra barndom, så var det ju. Och mycket frihet som sagt. Plus alla människor. Och jag tror, alltså det jag fick som kunskap, det var jag av att vara i den här plantskolan. Men också alla de här människorna man träffade, när de som kom och handlade. Jag var väldigt nyfiken och pratglad, så att jag tror att kanske det gjorde att jag sen blev journalist, att jag hade liksom lärt mig det där hur man skulle fråga ut folk om saker och ting.
Är det så? Är det så?
Ja, jag tror det är så. Ja, men man kunde liksom du vet, folk gick där med sina vagnar eller skottkärr eller vad de hade. Så, vad har du? Vad ska du handla? Var bor du någonstans? Hur många barn har du? Alltså jag var nog rätt så kanske olidlig som barn på det sättet. Men jag hade väldigt roligt.
Frågar man att får man aldrig några svar, eller hur?
Nej, men precis så är det ju naturligtvis. Och det var väl aldrig någon som var riktigt liksom irriterad på det. Utan det var väl ganska kul.
Och sen var det väg... Journalistiken, hur blev det liksom så här, du pluggar, växte upp i Blekinge och åkte somrarna till Harplinge, men hur landade du i journalistiken, Gunnel?
Ja, alltså jag pryade, hette det ju då i åttan, när kan det ha varit, 1971 kanske, något sånt. Och då pryade jag som journalist på Sydöstern i Karlsson. Och i den vevan tror jag också att min storebror Leif Fjören gick på journalisthögskolan i Göteborg. Och jag var väldigt nyfiken. Jag läste jättemycket, jag skrev. Det var nog ganska självklart. Jag tänkte aldrig på trädgårdsjobb. Liksom. Det var inte min grej som yrke. Min äldste bror utbildade sig till trädgårdsmästare. Så att han höll det vid liv. Liksom. Nej, men jag kände nog att jag vill bli journalist. Och sen sökte jag efter gymnasiet till Skurup. Och kom in då direkt. Så när jag var 19 så började jag jobba som journalist i Blekinge.
Vad var första jobbet de skickade ut på?
Oj, alltså jag jobbade på Karlshamns Allehanda första sommarviket. Ja, men det var ju väldigt mycket lokal journalistik. Och det var ju himla nyttigt. För sen jobbade jag 2 år på Blekinge Läns Tidning i Ronneby. Det var jag och en man som heter Stig Martinsson, redaktör. Äldre man tyckte jag då, han fyllde 50 då. Och han hade ju jobbat där jättelänge. Och du vet, hade jag fyllt 20 då? Ja, det hade jag gjort. Och du vet, då kom det in folk på redaktionen och så tittade de lite över mig. Liksom, sådär, finns det ingen redaktör inne? Och där satt jag liksom, hallå, jag är här, ni kan prata med mig. Och det var ju lite så jag kände ibland att som ung tjej så var man kanske inte alltid så betrodd. Men det har ändrat sig.
Genustänket fanns inte där riktigt då?
Nej, det gjorde ju inte det. Nej, men det var ju verkligen så. Det fanns ju otroligt mycket lokalredaktioner. Varenda tidning i Sverige hade ju... det fanns lokalredaktioner överallt. Och det var väldigt mycket män som jobbade på dem då. Så att, men det har blivit bättre. Eller det har det inte blivit eftersom så många lokalredaktioner har försvunnit. Men genustänket har blivit bättre.
Men fanns det något sån här trädgårdspassion under resans gång? Liksom medan du... skaffade första lägenheten och fanns det lite så trädgårdstendenser hos Gunnel då?
Mm. Jo, men det fanns det ju. Jag har alltid haft omgett mig alltid med krukväxter. Min mamma var ju också trädgårds, hon var ju uppvuxen då med en pappa som hade trädgårdsmästeri också. Så att vi hade alltid mycket krukväxter och det tog jag med mig när jag flyttade hemifrån. Så jag har alltid haft fönsterna fulla med krukväxter. Och sen när jag träffade Claes, då min man, då flyttade vi till hus i Rödeby utanför Karlskrona. Så då fick vi vår första trädgård. Och det är alldeles självklart, det bara måste man ha. Det har alltid varit så faktiskt.
Du har ju 3 vuxna barn. Är de lika gröna i fingrarna eller har de ärvt mammas passion? Eller?
Jo, men lite. Jag kan skönja tecken. För det tänker jag ju också när man är 15, 20, 25. Man har liksom inte riktigt tid med det. Men de är väldigt, alltså mellandottern. Hon är inte bara hängiven MFF-are utan hon odlar också chili och mycket grönsaker och vitlök och sånt där som hon tycker är kul. På balkong då i och för sig. Och jag kan väldigt mycket lita på min yngsta dotter om det ska vattnas hemma och sådär. Då får Lisa fixa det för att det vet jag att hon kan.
Alltså man har ju tagit koll på en och annan planta när man pluggar den, speciellt över sommaren.
Ja, men det har väl alla gjort. Och jag kan tycka, vår äldsta dotter Kajsa, hon bor i London och hon har faktiskt en liten trädgård där. Och ibland ställer hon frågor som jag tänker så här, men hallå, har du inte fastnat någonting? Men samtidigt är hon väldigt angelägen om att ha krukor och att plantera i trädgården. Men hon har lite annat liv än vad jag kanske hade när jag var i hennes ålder.
Storbritannien och trädgårdar, alltså det är ju någonting alldeles magiskt, alltså för alla som kan sina trädgårdsshower, Chelsea Garden Show, vi har fantastiska Kew Gardens, alltså du gissar på att du har hunnit göra några Englandsresor.
Jag har gjort några Englandsresor och det är Jag tycker det är fruktansvärt roligt att titta på trädgårdar. Jag tycker det är kul att titta på andras trädgårdar, så att få gå över till grannen här som har en jättetrevlig trädgård och resa ut i världen och titta på trädgårdar. Jag lär mig jättemycket av det, och mest lär jag mig när jag åker till England. Dit åker jag väl kanske tre gånger om året i alla fall. Och då, så det blir en del trädgårdar. Men det är också, alltså det är väldigt nyttigt, och man får kunskap om nya växter, och jag ser vad de har. De ligger ju alltid lite före oss liksom.
Men vad är det med engelsmän och deras trädgårdar? Alltså det är ju liksom, vi har ju sett programmen med de här deras fantastiska öppna trädgårdar som vi tänkte vi ska prata om sen också. Mm. Men vad är det som gör engelsmän med deras brinnande trädgårdskärlek?
Men alltså dels har de ju ett klimat som är väldigt gynnsamt för trädgården, med den här luftfuktigheten och ändå ganska varma vintrar och sånt. Och sen, jag tror ju också att det har mycket med tradition att göra. De har odlat sina trädgårdar, de har haft mycket pengar, de har haft en överklass som har lagt pengar på trädgård. Och de har ett kungahus som bryr sig om trädgård. Där tror jag tror faktiskt att det spelar in, det där att överklassen eller de styrande går före och lägger pengar på trädgård. Istället för att lägga det på, vad vet jag, diamanter eller fina bilar.
Och så kan du och jag titta på att men det är så man ska göra.
Ja, men lite så. Sen har de ju liksom en stav av människor som sköter det. Så man kan ju aldrig komma upp i den nivån. Men alltså, i höstas var Claes och jag på resa i England och fick förmånen att boka in oss hos Prince Charles. Det låter ju väldigt tjusigt, men det är ju inte så, utan det är, man kan se hans trädgård. Och då måste man boka sig långt, långt, långt i förväg, och det finns väldigt få tider. Så vi fick en guidad tur där tillsammans med en grupp då, och det var en fantastisk trädgård där man kände en kärlek till trädgård, till hans privata trädgård, som var, ja men det var väldigt starkt. Man kände, här bor någon eller här vistas någon som faktiskt tycker om att se det växa och som har en känsla för hur man får det att växa. Det var väldigt uppenbart att engelsmännen, de har någonting som vi inte riktigt har lyckats nå upp till än.
Du hittade ingen prins Charles som låg och lukade i rabatten heller?
Nej, jag gjorde inte det. Han var nog inte hemma den dagen. Och vi skojade lite, för det var någon port borta i hörnet av trädgården. Och så frågade Claes, vad händer om man går ut där? Ja, då blir man skjuten. Nej, men det var ju mycket säkerhet. Alltså, den är ju välbevakad. Och är han där så får man ju inte... Då är det ju inga guidade turer då. Precis.
Men det här med de här öppna trädgårdarna. Så jag gissar på att de här 1000 trädgårdarna som du har varit med och jobbat med under några år... kommer från de här engelska trädgårdarna där det är strikta trädgårdssällskapet som kommer och inspekterar. Ja. Är det samma här i Sverige med 1000 trädgårdar?
Nej, men egentligen är det faktiskt precis tvärtom. 1000 trädgårdar bygger faktiskt på att vem som helst ska kunna vara med. Du ska kunna vara med om du så bara har en enda solros som är kvarterets högsta, så ska du kunna beskriva den och säga att hej, jag har inte så mycket trädgård, men jag har en fin solros. Alltså det där att vara lite stolt över sin trädgård och vilja dela med sig och säga, ja men så här har jag gjort. Det tycker jag är jätteviktigt. Det är mycket viktigare än att ha en så kallad perfekt trädgård som någon har godkänt. Utan du ska kunna visa lust till trädgård och till din egen trädgård. Så att alla kan vara med. Alla kan faktiskt vara med.
Det låter som den här Carolina Vugglas. Alla kan sjunga, alla kan odla trädgård.
Jo, men det tror jag ju. Sen kan man vara mer eller mindre duktig. Men... Jag kan känna det att jag tror att det här att sätta ett frö och se det växa, alltså det kan sätta igång en sån process hos människor som man inte riktigt är beredd på. Så att det handlar om att börja och prova.
Hur mycket tid spänner du i din egen trädgård, Gunnel?
Ja, alltså när jag är hemma så är jag ju i trädgården, så är det ju. Men jag reser väldigt mycket och jobbar väldigt mycket, så att ibland kan jag verkligen sitta och längta hem till trädgården. Och jag är i trädgården så mycket jag någonsin kan, så är det ju.
Alltså det är lite rehabkänslan när man kommer ut i trädgården.
Jo, men det är det ju. Och samtidigt är det hela tiden någonting, det sätter igång huvudet på en. Man går ut och så ser man en mördarsnigel som måste dö. En syren som måste beskäras. Jag menar det där. Och för mig är det inga måsten och inga plikter, utan jag går till, idag ska jag göra det. Ja. Och så börjar jag med någonting och så kommer jag på, när jag skulle göra det också. Och så går liksom dagen, jag har knappt hunnit göra det jag tänkte göra.
Det har varit några knasttorra somrar, förra sommaren exceptionell och den här sommaren inte så långt efter. Alltså hur har din egen trädgård mått bra under de här varma somrarna?
Alltså jag har ju en väldigt uppvuxen trädgård som vi har bott i nu i 3 år. Och 34, jösses. Och här är ju, alltså här är väldigt lummigt. Jag har väldigt mycket buskar och träd. Det gör ju att det blir inte lika torrt som om du har en helt öppen yta. Men förra sommaren var gräsmattan, den var ju helt gul från ja, midsommar och resten av sommaren. I år har den varit grön faktiskt. Så att jag tycker nog det har kommit hyfsat med regnen då. Och jag tycker nog att trädgården har klarat sig ganska bra. Det har ändå varit ganska lagom sommar skulle jag säga.
Jag hade varit jättestressad att bo granne med dig, Gunnela. Så känner jag så att man springer, vet man bor i ett villaområde och så ser man den ena är värre än den, speciellt de här formationsklippta häckar och liknande.
Ja, nej men man ska inte ha några sådana känslor. Man ska ju bara bry sig om sin egen trädgård och tycka att ja, men så här har jag det för att jag tycker om att ha det så här. Och jag tror inte att om man tittar sig runt i det här grannskapet så kan man se att mina grannar inte riktigt bryr sig om hur jag har det. Men här finns alla sorter. Det här är ett gammalt villakvarter. Här finns verkligen både gamla uppvuxna lurviga trädgårdar och de som inte bryr sig ett endast dugg om sin trädgård. Och jag säger ju att man får ha det hur man vill i sin egen trädgård, men jag kan bli väldigt arg på människor som sågar ner träd, som tar bort häck, som lägger igen sina trädgårdar, gamla fina trädgårdar, lägger igen dem med trädäck och sten. För det är inte bra för miljön att ha det så. Alltså man ska ha en trädgård för sin egen skull, men också för djuren, insekterna, igelkottarna, fåglarna. Alltså det är faktiskt jätteviktigt. When you're
ready for the future. Välkommen till Din bil Volkswagen Göteborg och lanseringen av inte bara en utan två nyheter. Volkswagen Tiguan med mer utrymme och ännu högre kvalitetskänsla samt nya Passat e-hybrid med en elektrisk räckvidd på upp till 130 km. Din bil Volkswagen Göteborg. Backa Grafiska vägen, Sisjön och Kungsbacka.
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.
Men är det inte lite tidens tand att vi är så stressade och så flyttar vi in ett hus och sen blir det massa måste, det ska underhållas och det ska se tillräckligt piffigt ut som du säger. Jag har ju sett en och annan egna kvarteret där det har lagt stenar tvärs över hela gräsmattan, den lilla täppan man har, så blir det sten och trädäck.
Ja, fast då tänker jag så här, men varför köper man hus då? Är det inte bättre att bo i en lägenhet? Alltså du kan ha en lägenhet med lika mycket yta men inom citationstecken slippa trädgård då. Och man har ju... Ja, man har inte en trädgård, man har möjligen en uteplats. Så jag tycker det är lite tråkigt. Idag när omvärlden ser ut som den gör och miljön håller på att kollapsa så är det superviktigt att du och jag tänker på den gröna. Man kan ju tänka så här, ja men min lilla plätt på jorden, det gör väl ingen skillnad. Jo, men det kan faktiskt göra det. Din lilla plätt på jorden kan ju vara den plätten där någon överlevande skalbagge faktiskt kan överleva.
Självhushåll, är det mycket så med oj, där står en katt som...
Där står Gördis och tittar in. Det är vår katt, hon är väldigt trevlig men hon är lite blyg för främmande och samtidigt så är hon lite nyfiken så hon liksom håller sig, hon kollar fönstret vad du håller på med.
Lite radiodebut här. Men självhushåll med potatis och grönsaker, är det mest blommor i din trädgård eller så?
Ja, jo, men så är det ju. Jag har inget grönsaksland längre. Jag har haft det, men det kan man ju säga om man inte är hemma så mycket på vår och försommar. Då är det, alltså det är det nästan hopplöst att sköta det, så att jag har faktiskt lagt ner det. Men man kan ju se idag att det är det som är väldigt inne för unga människor, det här att faktiskt odla sin egna grönsaker. Jag tycker det är jättebra. Däremot har jag mycket frukter och bär och så, alltså fikonen mognar nu och krusbären har precis slutat, så att ja, men jag har lite nyttigheter men jag har för lite tid för att hinna med just det där skötselkrävande. Däremot så är jag jättenoga med vad jag handlar, att jag försöker köpa det som är närproducerat och absolut giftfritt vad jag än väljer liksom.
Jag är mest fascinerad över alla dessa fantastiska gårdsbutiker som poppar upp när och fjärrarna så att får bara åka runt och alltså hemestra lite grann.
Jo, men det är väl fantastiskt och just det där att se att ja, men det här kan man faktiskt odla i Sverige. Och där tror jag ju alltså Mandelmans till exempel som jag då har följt sedan de började på sin gård på Österlen och de var med i Gröna Rum i flera omgångar. Så att där kan man ju faktiskt se att det går att vara självförsörjande här och de programmen som de gör nu tror jag är superintressanta. Som en kick för unga människor att se att ja, men det går, jag kan. Jag ska bara börja. Det är ju det alltså. Att se att sätta ett frö och se hur man gör. Och sen så är det bara liksom att ösa på.
Det är den nya hipstergenerationen som kommer nu. Det ska vara en liten stenugn ute i trädgården och så ska det bakas surdeg och så gärna lite syrade grönsaker. Alltså det är den generationen som tar över. Alltså det har varit olika perioder. Den sämsta perioden under trädgårdsåren så måste ha varit 70-talet. Man hade dessa förbannade, hatfulla barrträdgårdar.
Jo, men så var det ju. Det var ju lite det här lättskötta som det skulle vara när alla skulle ut och jobba men inte riktigt hade tid med trädgården. Sen kan jag tycka att de där vintergröna nu, eller kanske för några år sedan, så var ju de i sin fulla kraft liksom. Och då är det många som fäller dem och tar bort dem istället för att utnyttja stommen som de faktiskt ger i en trädgård. Men det där med hipster är ju lite intressant, för man tänker att så fort det blir ett begrepp så blir det också en trend, och trender kan försvinna. Så att det jag tänker med de som nu liksom går igång på det här med syra grönsaker och odla i varmbänk och sånt, att man hoppas att det håller i sig så att det också skapar att man går vidare. Och ett tag var jag lite så här irriterad på alla inredningsreportage där man fiffade så där liksom, å, uteplatsen si, så jag tänkte att det var så mycket yta. Men samtidigt, om ett intresse börjar så kan det ju faktiskt utvecklas till någonting. Så att man får göra som man vill.
Gröna rum, alltså hur kom det sig att det blev det? För att det var ju kulturjournalistik och det var lite andra journalistiska äventyr genom åren. Och sen då i mitten på 90-talet, gröna rum.
Mm. Alltså jag blev uppringd och jag tror det var så att jag var lärare. Jag jobbade på radion i Malmö och så jobbade jag som radiolärare i Skurup på journalistutbildningen där. Och jag tror att det var där det ringde till mig. Och det var en kvinna som hette Siv Ringman som var producent på SVT då. Och så berättade hon att Bertil Svensson, som då hade gjort det som hette Mitt hem och min trädgård, skulle sluta.
Bertil Svensson,
han är världsberömd. Han skulle sluta och de skulle börja med ett nytt trädgårdsprogram på TV i Malmö. Och då undrade hon om jag ville göra det. Eller i alla fall börja med en provinspelning då. Och jag blev jättenervös. Alltså, jag kände bara så här, nej men TV, jag är ju radiomänniska liksom. Så först så tänkte jag, nej men det kan inte jag göra. Men så sa min man, ja men det är väl klart du kan. Och trädgård, då är liksom, jag hade ju sett det här Mitt hem och min trädgård. Jag hade väl lite synpunkter på att man kunde göra annorlunda och mer trädgård än vad de gjorde. Så att, jo men jag sa ja och fick jobbet. Och alltså det var ju, ja men det ställde upp och ner på hela mitt liv kan man säga, faktiskt.
Vad var den märkligaste upplevelsen under alla dessa år med gröna rum? Alltså bloops och blunders och saker som händer bakom kulissen som inte blev riktigt som Gunnel hade tänkt sig eller producenten hade tänkt sig?
Ja, men jag får den här frågan ibland. Jag har väl inte sådana riktiga blundrar. Gjorde vi nog aldrig några. Det var ju rätt så väl producerat och så. Men alltså, det är väl klart att saker och ting misslyckades och inte riktigt växte som man skulle. Men vi fuskade i alla fall aldrig i det där programmet. Det gjorde vi inte.
Det var i alla fall ingen som skar sig i fingrarna alla Bertil Svenssons legendariska snitt.
Nej, det gjorde vi aldrig. Nej, vi trampade inte genom några glasrutor. Nej, det var inga sådana riktiga katastrofer. Det var det faktiskt inte. Vi gjorde ju ganska många direktsändningar. Bland annat från trädgårdsfesten på Sofiero. Och där andra gången vi gjorde det, vi sände direkt från parken där, så hade, ja men vi hade ju en tid när sändningen skulle starta, om det var kvart över tre eller tre. Och Peter Gaunitz, som nu mera tyvärr inte lever längre, han hade gjort en trädgård med ett kärr i. Så vi skulle börja hela programmet med att han stod i kärret. Och då hade tekniken hade på något sätt vänt sändarmasten lite snett så att vi fick aldrig kontakt. Så vi kom igång 15 minuter försenat med programmet och Peter han stod där i sitt kär och trampade och han blev blötare och blötare. Så du måste stå kvar, vi är inte i sändningen. Men till slut så lyckades de få kontakt och då fick han trampa färdigt.
Genomblöt.
Väldigt blöt var han, men alltså Peter Gaunitz var en fantastisk rolig människa så att han vände det till någonting bra.
Då, om man nu ska ju ta en liten trädgårdssemester, förutom att kunna tjuvtitta in bakom häcken i Gunnels trädgård i Arlöv. Alltså, om man nu ska ta sig en liten trädgårdsresa ut i Europa, kan du ge en tips på ett par riktigt sådana fantastiska, mäktiga trädgårdar som kan inspirera?
Mm. Ja, alltså åker du till England så kan du ju nästan åka vart som helst, men de två mest fantastiska, de ligger i söder om London, nere i Kent och Sussex heter de delarna där. Och det är Sissinghurst som är Vita Sackville Wests och Harold Nicholsons fantastiska skapelse. Från 1930 började de anlägga den. Och det är då en sån här National Trust-trädgård, vilket betyder att engelsmännen tar hand om sitt arvegods på ett väldigt bra sätt. Så den är otroligt välskött och snygg. Och sen några mil därifrån ligger en trädgård som heter Great Dixter, som också är en sån här makalöst fin trädgård med lite mer känsla och kanske lite mer personlighet än Sissinghurst. Men är man i England så tycker jag att de två är ju klassiker och de ska man inte missa.
Gröna rum lades ner och sen dess frilansande Gunnel, berätta om det livet.
Ja, men det var ju lite chockartat på ett sätt med Gröna rum där, för att vi hade gjort det i 10 säsonger och 9 år och så plötsligt så skulle de då lägga ner det. För att de ville göra en annan sorts trädgårdsprogram, och det kan jag väl ha all respekt för, men jag tyckte det var lite tråkigt. Vi hade jättemycket publik och vi fick Claes Elfsberg som var sån här tittarombudsman. Han sa att inget annat program hade fått en sån fruktansvärd läsare eller tittarreaktion. Alltså det öste in brev från folk som ville ha kvar programmet. Så att jag tyckte såklart att de gjorde det tokigt då. Och idag, 12 år senare, så får jag fortfarande den frågan från många, varför la de ner Gröna rum? Men ja, det kan man ju lämna bakom sig. Jag tycker kanske att det hade varit kul att göra en annan sorts trädgårdsprogram. Men jag kände i alla fall att jag ville inte vara kvar på SVT efter det och sitta och bli bitter över något sånt. Utan jag sa faktiskt upp mig då och frilansar. Men bara med trädgård. Jag gör ingenting som inte har med trädgård att göra.
Men är det lite läskigt om mitt i livet liksom, och sen plötsligt så ska man då ta reda på för det jobbet och jag har det ju inte för trygghetspundare direkt.
Nej, men alltså det var jätteläskigt och jag förstår egentligen inte riktigt nu hur jag vågade, men jag hade precis fyllt 50 och jag kände att om jag inte gör det nu så kommer jag inte göra det. Och jag hade ju, det kan man ju ändå säga med att ha jobbat med SVT, att man har en väldig goodwill med sig och folk vet vem jag är, de vet vad jag kan. Och jag är väldigt mycket public service-människa, så jag skulle inte gå in i något reklam-tv-projekt eller så. Det är inte min grej riktigt, utan jag vill vara med den här folkbildande typen. Och jag tror att det har betytt någonting också. Sen gör jag lite god kväll fortfarande för SVT, vilket är jätteroligt att ändå hålla fast vid tv-mediet.
Men hur ser en vanlig vecka ut? Jag vet att vi skulle försöka få tid att träffas. Det är som att det verkar ha hur fullbokat som helst.
Ja, men alltså den här tiden på året, på våren och tidig höst, är det fruktansvärt mycket att göra. Så nästa vecka ska jag upp på möte för 1000 trädgårdar som är nästa sommar igen, den 28 juni. Så då ska vi börja projekta det. Och sen ska jag då vara på Flyinge när det är sån här trädgårdens, nu ska vi se, den stora planteringsveckan, precis. Och det är ju, där kan jag verkligen ärligen säga att hösten är en fantastisk planteringstid, för att när jag växte upp då, det var det ju så att på plantskolan var det som mest att göra på hösten. Då visste alla att hösten är den tiden man planterar på. Det är också en sån här kunskap som bara plötsligt har, puff, vad tog den vägen? Så det känns jätteroligt att vara där och stå och liksom få berätta för folk, det är nu du ska gräva jorden. Och sen ska jag vara på vilan på deras skördefest och sen ska jag hålla något föredrag i Degerfors och sen ska jag åka till Berlin med en trädgårdsgrupp från nordvästra Skåne och titta på trädgårdar. Så att, ja, men det är full fart.
Du har nya bokprojekt på gång.
Ja, men det har jag också. Ett par stycken. Jag är ju i grunden journalist och tycker det är väldigt roligt att skriva, så att jag försöker att hålla igång det, men det är svårt att hinna med det där med att skriva böcker, för det tar ändå lite tid. Men november, december, januari tänker jag att jag kanske ska sitta ner i lugn och ro. Och då åker jag till stugan i Blekinge där jag inte har någon trädgård för att slippa bli distraherad.
Så då är det klar, maken som får ta hand om resten här under vintern.
Ja, nej, men då vilar trädgården också. Det är också fördelen med att ha trädgård i Sverige. Du får en automatisk viloperiod. Som det ser ut i Skåne nu så kan man faktiskt ha en trädgård där det blommar, ja, men egentligen varje vecka året om. Men du har ju ändå en period när hela trädgården bara behöver återhämta sig och gå ner i varv. Liksom, så att då försöker jag också göra det.
Vi var inne på det här innan vi pratade. Alltså, du var med på den legendariska, vi hoppade från trädgården rakt till ryska ubåtar 1981. Du var med det legendariska året 1981 när ryska ubåtar kajkade omkring i den blekingska skärgården och plötsligt hade de navigerat fel rakt in i militär skyddsområde.
Jag jobbade på Radio Blekinge då och jag kommer ihåg att jag stod i köket i Rödeby och skulle gå på som kvällsreporter den dagen och hörde Dagens Eko. De var faktiskt, tyvärr är det så att Dagens Eko var först, Radio Blekinge var inte först. Och sa att en rysk ubåt hade gått på grund i Blekinge skärgård. Och jag hörde inte riktigt först, jag fattade liksom inte, men vad sa de? Och så tänkte jag så här, ja men jag får nog ganska mycket att göra ikväll på jobbet. Och det kan man ju säga, hela den veckan sen, det var ju... Alltså det var väldigt spännande naturligtvis. Det var, som journalist var det också väldigt dramatiskt. Och det var folk från världspressen som man liksom, de hade presscenter på marinstaben. Och det var bara svenska journalister som fick åka ut och titta, för det var ju skyddsområde då. Så det var väldigt spännande dagar. Och också väldigt obehagligt när det sen visade sig då att de kanske hade då kärnvapen ombord. Så att, men jag var faktiskt med på den 6 november 1981 då, när de seglade ut båten och vinkade av den vid gränsen där. Det var, ja, det är nog det största jag har gjort som journalist att få vara med och bevaka det.
Ja, efter gröna rum då.
Efter gröna rum då, såklart. Ja.
Vi har en liten fin tradition här, lördagsgästerna, att jag tänker att någon ska, man ska få välja en låt som betyder fortfarande fantastiskt mycket, Gunnel. Alltså något sen ungdomen, någon låt som om en CD-skiva fastnade i bilen och du var tvungen att lyssna på den om och om igen. En låt som du skulle kunna klara av att lyssna på om och om igen. Vad skulle det vara för någonting?
Oj. Ja, men alltså jag lyssnar ju på rätt mycket musik, men det är egentligen... Klas som står för musiken i familjen här. Jag gillar ju, alltså jag är sån här gammal proggare, men så gillar jag också Lundell och Vie och Peter Lemark. Alltså det finns en Lundell-låt som heter Hennes rygg, som är väldigt, väldigt, väldigt vacker. Jag tycker han har gjort mycket, mycket bra musik, inte bara det här liksom gubbarocken och grabbar längst fram och sådär. Men den här Hennes rygg, den är otroligt vacker. Den är väldigt romantisk. Jag tar den.
Gunnel Karlsson, lycka till med framtida projekt.
Tack så mycket.
Lördagsgästen på Retro FM.
When you're ready for the future, take control. Välkommen till din bil Volkswagen Göteborg och lanseringen av inte bara en utan två nyheter. Volkswagen Tiguan med mer utrymme och ännu högre kvalitetskänsla. Samt nya Passat e-hybrid med en elektrisk räckvidd på upp till 130 km. Din bil Volkswagen Göteborg. Backa, Grafiska vägen, Sisjön och Kungsbacka.